Så, håret bra. Börjar bli gammal men försöker ändå se ung ut. Det håller inte längre. Så det har blivit en grej att hålla på med det här. Ja, okej, jag börjar med en liten bön. Kom helige ande, öppna hjärtan och låt ditt ord träffa där det gör nytta. Amen. Ja, idag ska jag prata om att vittna och också lämna min egen vittnesbörd. Jag heter Alexander och jag har varit med i Centro sedan 2019. Och det är den enda kyrka jag varit med i. Det var hit jag gick. Och sen har jag blivit kvar här. Ja. Och ja, jag ska prata lite om vad man kan tänka på när man vittnar. Kanske lite också vad man, ja, hur man inte bör vittna. Och, ja, och framförallt så kommer jag försöka hamra in en poäng om hur man ska vittna. Och vi får se om ni upptäcker vad det är. Ja. Att vittna, att vara ett vittne, innebär att man har sett någonting eller hört någonting. Som man, eller upplevt någonting som man sedan berättar om för någon annan. Och ett vittnesmål ska vara trovärdigt och man kan inte komma och ändra det sen i efterhand. Så att som kristen vittna om hur man kom till tro innebär att man berättar om en upplevelse eller en händelse. Någonting som har hänt en och som har påverkat den så djupt att man väljer att byta livsåskådning. Man börjar tro att Gud finns, att han har skapat världen, att vi är skapade i hans avbild, att vi människor har ett oändligt värde. Och sen att vi valde bort Gud och gick vår egen väg ner i fördärvet och då blev Gud människa Jesus och han dog för att återställa vår relation till Gud, liksom universums allsmäktige skapare. Och sen uppstod Jesus från de döda. Det är ett nötskal. Och vi ska få evigt liv i ett paradis. Och inte bara vi utan också alla andra som tror. Men de hamnar någon annanstans eller vad man, eller alla som inte tror, ska jag säga, de hamnar någon annanstans liksom, eller vad man nu tror om det. Och det sväljer man ju lätt liksom. Hook, line and sinker. Så det krävs en upplevelse för att göra det skiftet. Från att kanske inte tro på någonting alls till allt det där. Och det är inget man kan läsa sig till eller resonera sig fram till. I viss mån kan man liksom läsa sig till. Det finns massor med undervisning på, ja, det finns böcker och YouTube och poddar och sådär. Och det går att komma fram till att kristendomen är liksom vettig, att den faktiskt är, ja men det stämmer nog liksom sådär. Och ja, men det är nog sant det där. Men det krävs någonting mer än smarta filosofiska resonemang, vetenskapliga rön eller liksom historiska fakta. Det krävs att Gud själv verkar i dig genom den helige ande. Om du ska abdikera från tronen över ditt eget liv och böja knä för en ny kung, kung Jesus, så krävs det att Gud själv verkar i dig genom den helige ande. Gud behöver väcka ditt hjärta och öppna dina ögon. Så det krävs en upplevelse, en sorts uppenbarelse. Och det är den vi berättar om när vi vittnar. Och nu kanske jag får då låta som att man måste ha gått från att vara ateist eller ha någon annan trosinriktning till att bli kristen för att kunna vittna på det här sättet. Men så är det inte alls. Den här typen av vittnesmål, de kan vara kraftfulla och liksom ögonfallande och sådär, men man kanske har varit troende hela livet. Och men då kan du vittna liksom genom att berätta om den trygghet och den frid och den glädje som du har, liksom din försäkran om räddning till evigt liv som den helige ande vill fylla dig med hela tiden. Och det är ett lika värdefullt vittnesmål. Det är också en upplevelse som man berättar om. Så att vittna handlar inte om att komma med argument för Guds existens. Liksom, utan grunden för den kristnes tro finns på insidan, inuti. Vetskapen om att du är räddad till evigt liv kommer inifrån. Ett inre vittnesbörd från den helige ande. Paulus säger i första Korintierbrevet kapitel 6, vers 19. Han skäller lite på de stackars korintborna här för deras utsvävande leverne. Och säger han, eller vet ni inte att er kropp är ett tempel för den helige ande som bor i er och som ni har fått av Gud? Den helige ande som bor i er. Och i andra Korintierbrevet säger han att vi är den levande Gudens tempel. Så om du inte tror att du har den helige ande inom dig som viskar till ditt hjärta att du är räddad, att du är frälst, då får du det svårt att behålla din tro när dina argument inte håller längre, när världen blir mörk och du inte förstår hur Gud kan låta hemska saker hända dig. Men ni eller vi behöver inte oroa oss för liksom, om vi är frälsta eller inte, om vi har den heliga ande eller inte. För har du inte sagt ett ja till Jesus, då har du inte den heliga ande i dig. Och det är inget du behöver fundera på, det är liksom självklart. Har du däremot sagt ditt ja till Jesus så är det lika självklart att den helige ande bor i dig. Och om du inte märker det, eller om du inte känner det, så be. Helige ande, låt mig få veta och känna att du bor i mig. Rör vid mitt hjärta. Andas på mig. Amen. Jag tror att Gud vill höra den bönen. Han vill försäkra oss om att vi är räddade. Om att vi tillhör honom. Så kortfattat, när ni vittnar, vittna om den helige andes verk i er. Så, en upplevelse eller en uppenbarelse. Då kan man ju fråga sig själv, har jag någonting sånt som är värt att berätta om? Jag ska berätta om, jag stötte på en kille, det här var länge sedan. Jag stötte på en kille som jag kände lite grann i Vänersborg, bodde jag då, utanför ICA Quantum. Jag var ateist på den tiden. Och det här var liksom mitt på ljusan dagen och det var ganska mycket folk runt omkring. Och så kommer han, jag har inte sett honom på ett tag, han har liksom försvunnit ur kretsen lite grann. Och så kommer han fram till mig där utanför ICA Quantum och han lägger handen på min axel så här. Och så pratar han högt och ljudligt om, så här verkligt är det när Gud rör vid dig, när du blir frälst och liksom sådär. Och jag liksom tittar på honom och tänker, men han har blivit galen. Han är pastor idag. Men han hade ju en upplevelse som han ville dela med sig av. Och det är ju inget fel med det. Men är det ett bra sätt att vittna? Jag vet inte, men samtidigt så kommer jag fortfarande ihåg det här, fast det är så länge sedan. Och som kristen idag så kan jag uppskatta den här typen av, liksom, av berättelser. Men man behöver lite fingertoppskänsla. Fundera lite på var man befinner sig. Hur väl man känner varandra och liksom, var är personen som jag vittnar för i sitt andliga liv. Låt den helige ande göra sitt jobb när ni vittnar. Ja, det finns inget vittnesbörd som är viktigare eller bättre än något annat. Du måste inte ha en cool, häftig, övernaturlig upplevelse för att ditt vittnesmål ska göra skillnad. Om du har det, så använd den upplevelsen med vishet. Samtidigt så är ju vår tro rotad i personliga upplevelser av det övernaturliga, eller hur? Den helige ande inom oss som försäkrar oss om våran frälsning, det är i högsta grad någonting övernaturligt. Det är övernaturligt, det är stort och det är häftigt, men det är samtidigt subtilt. Och det är någonting vi kan vittna om på ett behärskat sätt utan att bli betraktade som galna, som jag tyckte den här var då. Liksom, jag vet att Gud finns för han bor i mig och fyller mig med frid och tröst, till exempel. Det räcker. Det är enkla ord som kan förändra din grannes liv om du vågar säga dem. Johnny Cash sjöng 1962 My God is real for I can feel him in my soul. Jag tycker det sammanfattar det fint. Det är det vi vittnar om. Förra gången jag predikade så citerade jag Kurt och Roland, men jag lyssnar faktiskt. Jag lyssnar inte bara på country. Det har bara blivit, det är väl det mest kanske kristna som råkar vara country, bara så blir det så. I alla fall. Men när du vittnar på det här viset så är inte det något argument för Guds existens som man presenterar. Det är inget som kan debatteras eller liksom brytas ner, utan det är helt enkelt den största sanningen i ditt liv som du berättar om. Och sen får man se vart konversationen tar vägen. Du kanske behöver något argument för Guds existens. Liksom. Se till att vara utrustad. Se till att du vet vad du tror och varför innan du vittnar. För det är trots allt grunden till ditt liv. Och det är grunden till ett nytt liv för din granne. Var trovärdig. Ja, nu ska jag prata lite om Carola. Konstigt nog, men det blev så. Jag känner inte henne naturligtvis. Och jag har en disclaimer här först. Jag har ingenting emot henne på något sätt. Liksom. Hon menar att hon har gjort något dumt eller fel. Eller så. Hon har säkert gjort superbra. Ja, ni fattar. Ja. Men jag såg ett tv-program en gång om henne. Eller jag såg lite av det. Och då var det en kompis till henne som berättade om Carola. Och hon sa så här att om man säger till Carola är så härlig, för om man säger vad fint väder det är idag, då svarar Carola, ja visst är Gud god. Och då tänkte jag så här, vilken korkad tro. För vad säger man då när det är liksom 4 decimeter slask, vertikalt regn och mörkt 18 timmar om dygnet? Liksom, vad, oj visst är Gud inte, motsatsen till god liksom. Eller man slår på tv-nyheterna och liksom, ja, men visst är Gud, jag vet inte vad, sappa bort det. Liksom så att, eller om, det är lite grann som att få en tandläkartid som råkar passa med ens jobbschema och så proklamerar man att det här är från Gud. Och det blir banalt och konstigt. Poängen med att vara kristen är ju inte att Gud ska göra våran vardag enklare eller göra livet enklare. Eller ens att vi ska bli lyckligare. Det är inte det Gud prioriterar. Han vill att vi ska ha en relation med honom. Att känna honom genom Jesus Kristus. Och att lägga våra liv i hans händer. Gud är alltid god och han är alltid densamma. Och sen är det klart att vi kan glädja oss åt en solig dag. Och vi kan be att Gud ska få vår vardag att fungera. Men att ge ära till Gud och glädjas i hans namn ska vi alltid göra. Oavsett väder eller andra omständigheter. Filipperbrevet kapitel 4, vers 4. Gläd er alltid i Herren. Än en gång säger jag, gläd er. Så när ni talar om Gud för människor som inte tror, så var visa. Lyssna efter den helige andes viskning inom er innan ni talar. Men okej, att stå här och vittna inför er, nu utgår jag liksom från att alla, ni är säkert troende, de flesta av er säger vi i alla fall. Och då när jag ska stå och vittna här för er, då kan jag liksom ändå så här släppa loss lite grann. Så här, ni vet ju vad det handlar om, så här, men berätta lite coola grejer nu Alex. Så här, vad har Gud gjort i ditt liv? Kanske få några spontana halleluja. Något häftigt. När får vi ditt häftiga vittnesbörd egentligen, Alex, tänker ni? Men nej, tyvärr. Ni får inte det. För jag tycker att man behöver alltid ha tillförsikt när det gäller sånt här. Som jag har läst självbiografiska böcker som så när har fått mig att, nej, men kanske inte tappa tron då, men jag har i alla fall blivit väldigt arg på Gud. För det har varit tydligt från de här människorna att de tillhör någon sorts andlig elit. Det finns ingen sån, det vet jag, men det är så makalösa upplevelser nästan dagligen, kan man få intrycket av då. Så, och jag tror inte att de ljuger, men det här är berättelser som mitt liv, som jag aldrig kommer i närheten av och inte förväntar mig att göra heller. Det är alltså, man lagar en bilmotor med handpåläggning och så eldskrift i himlen liksom på riktigt och gör så att telefonen ringer Gud och så är det den här personen som ska säga precis de här orden innan jag ens säger hej och så händer det liksom sådär. Och jag kanske inte liksom, även om det är goda intentioner här, så den typen av vittnesbörd kan leda till avundsjuka och andligt mindervärdeskomplex. Ge en felaktig gudsbild. Så därför blir det inget häftigt vittnesbörd från min sida. Det är bara mycket privata och tillitsfulla konversationer som jag skulle berätta om något sånt då, som ni inte vet om jag har varit med om eller inte. Men i alla fall, nu kan ni zona ut och sluta lyssna, för nu ska jag prata om mig själv. Och nu kommer mitt vittnesmål här. Min poäng med det jag har pratat om här innan, som jag ville hamra in, som jag hoppas att ni har sett någonstans, det är att den heliga ande i centrum när ni vittnar. Utgå alltid från den heliga ande och lyssna in honom. Jag är uppvuxen i en sekulär miljö. Vi pratade nog inte alls om religion i min familj. Och jag skulle säga att jag var ateist. Och jag minns när jag var runt 13 så hade jag en så jobbig existentiell kris. Och det var det att varje dag och varje ögonblick hela tiden går mot sitt slut. Liksom. Händelser bara tickar på, det går bara framåt och det tar slut. Och det liksom, jag fick svindel av det här att allting tar slut hela tiden. Och ingenting spelar någon roll. Liksom. Det kändes som döden redan var här. Efter tidens obarmhärtiga gång. Liksom. Den där krisen gick över. Jag blev äldre. Och jag blev 100% ateist. Jag såg ner på kristna. Jag tyckte att kristna var verklighetsfientliga och korkade och svaga. Samtidigt så fanns det en längtan så här djupt inom mig efter gemenskap och tillhörighet. Och jag vet att jag ibland önskade så att jag kunde bli kristen. Men det var helt otänkbart i min värld. Jag menar, för samtidigt kunde jag också vara avundsjuk på medlemmarna i den, liksom, den lokala MC-klubben för deras gemenskap och lojalitet. Liksom. Även om de var kanske inte på rätt sida lagen. Men jag gick inte med. Men när jag var runt 30, då kom samma kris tillbaka. Det här att tiden går och jag kunde inte hantera det helt enkelt. Och det var mycket värre när jag var vuxen och upplevde det här. Det var outhärdligt faktiskt med de här tankarna. Allting var meningslöst och jag var säker på att det här är livets djupaste sanning. Och det här går inte att göra någonting åt. Och, liksom, och jag tänkte bara, hur står folk ut? Hur kan folk leva? Liksom, är alla dumma i huvudet? Liksom? Förstår de inte vad livet är? Så en kväll så jag orkade verkligen inte med det en kväll. Så jag vände mig till Gud. Och jag trodde absolut inte på Gud. Men jag bestämde mig för att be ändå. Så jag bad Gud, om du finns, visa det för mig. Amen. Eller någonting sånt. Och sen när jag vaknade nästa morgon så var världen helt annorlunda. Jag kände mig glad och positiv och utvilad och pigg. Alla jobbiga tankar var borta. Det var liksom som en ny lyster i världen på något sätt. Och jag, liksom de här jag hade ett inre lugn. Så jag tog det som ett bönesvar Jag förstod att Gud var verklig. Men fast den här händelsen, den har jag ifrågasatt många gånger senare. Liksom, var det verkligen, liksom, var det här verkligen genuint? Var det inte bara min egen hjärna som liksom ville att detta, liksom, min hjärna spelade något sorts psykologiskt spratt för att jag så gärna ville att den här bönen skulle funka. Liksom. Så, jag ville så gärna må bättre. Så att det var liksom mitt undermedvetna som låg bakom allting bara. För liksom, så stark var väl inte den här upplevelsen egentligen. Det är sådana tankar som har kommit efteråt. Liksom. Och det är ju märkligt liksom, att vi ibland så ber, vi vill ha en bekräftelse från Gud. Att han är där, att han finns, att han har koll på läget. Liksom, att han älskar oss. Och, så där. Och sen om vi får det så är det lätt att börja tvivla ganska snart på den upplevelsen. Men jag tror att Gud ger oss precis den bekräftelsen vi behöver, och problemet kanske snarare är att vi inte vågar lita på honom. För, åtminstone för min del är problemet så. Och så. Jag skulle berätta det här för min storebror då, att jag hade börjat tro på Gud. Och jag skulle berätta det här för att ni ska förstå hur långt ifrån min värld det var att börja tro på Gud. Vi satt på balkongen hemma och drack öl. Och pratade liksom, och jag tror jag fick dricka 4 eller 5 öl, tror jag, för att våga säga att jag börjar tro på Gud. Så det var liksom läget. Men det här var i alla fall slutet på min ateism. Och det borde ha varit början på en ganska så här omvälvande förändring. Men det blev inte så. För jag fortsatte ändå leva som om Gud inte fanns. Jag fick en bibel av min fru som jag läste en del i och gillade den liksom. Jag bad lite då och då. Fast det blev inte mer än så. Det rann ut i sanden. Jag trodde att Gud fanns, men jag levde inte ett liv som på något sätt bekräftade det. Jag hade kvar samma inställning till människor, att nästan alla var idioter. Det kan ni fråga Jakob om. Jag hade en del destruktiva mönster i mitt liv. Så jag kände ingen djupare mening. Jag hade inget större syfte än att jobba och ta hand om familjen. Så att ha barn och en familj och älska liksom, att ta hand om, det är liksom enormt och fullt av mening i sig. Och det är glädje och det är tålamodsprövande och allting. Men jag hade ingen frid, jag hade ingen innerlig hoppfullhet. Jag hade en tomhet liksom, inombords, det har jag förstått senare. Jag hade en tomhet inombords som jag försökte att fylla på olika sätt. Jag försökte distrahera mig själv på ja, så bra, så gott jag kunde. Liksom. Som många gör, tror jag. Jag hade ingen relation med Jesus och jag brydde mig inte så mycket om det heller. Jag bara försökte att inte liksom, tänka för mycket. Och återigen, liksom, hur står folk ut? Hur står folk ut med att inte vara rotade i någonting utanför sig själva? Jag stod inte ut. Och till slut hamnade jag i ett läge där det inte funkade mer. Jag hade inget alternativ. Någonstans så visste jag fortfarande att Gud fanns. Och att den enda vägen framåt var med honom. Och det här är ungefär 10 år efter mitt första möte med Gud. Ungefär 10 år senare. Så jag förstod liksom att det enda jag kan göra är att ge mitt liv till Jesus. Så då, ja, jag gjorde det. Och liksom rakt av, jag köpte hela den här kristna berättelsen. Alltihopa, hook, line and sinker. Och det var ändå så här, jag vet att jag var ute, så här, Draco ledde min cykel och så sa jag bara, okej, Jesus, jag tar emot dig, jag vill leva för dig liksom. Och så gick jag, det var verkligen inget speciellt som hände i det ögonblicket, utan det var väldigt alldagligt, men ja, det funkar lika bra. Så liksom, detta kan ju tyckas helt irrationellt, men alltså, samtidigt var det mest rationella jag någonsin gjort, för jag visste att det var sant. Jag var helt säker på att det var verkligt. När jag bestämde mig för att ge mitt liv till Jesus, och jag började märka allt eftersom hur det sker någonting med mig. Det är någonting som händer. Och jag visste liksom, det här är sant. Och det förstod jag inte då, men det var den helige andes som verkade i mig, som liksom flyttade in i mig. Och jag tänkte liksom att nu kan jag inte tro på evolutionsteorin längre, för jag fick liksom inte ihop det med teologin. Men det spelade ingen roll, för Gud var verklig. Och jag kunde ha en relation med honom i Jesus. Och nu liksom 6 år senare så har jag studerat den kristna tron. Det är mitt absolut största intresse. Massa argument har jag kring allt möjligt som rör det. Men då hade jag bara en enda sak, och det var den helige andes vittnesbörd inom mig. Det var det enda jag behövde. Det var allt som krävdes. Så mitt liv förändrades till det bättre. Och jag blev en ny skapelse. En ny skapelse med väldigt mycket bagage. Men inget annat har så grundligt förändrat min identitet som att ge mitt liv till Jesus. Och kyrkan har jag skrivit här nu. Men faktiskt, det funkade ändå inte riktigt. Det var något som fattades liksom. Och jag minns att jag gick hemma och det var liksom... Ja, det gick väldigt mycket upp och ner. Och till slut så fattade jag att jag måste gå till kyrkan. För att det här ska liksom bli stabilt och för att det ska funka. Och det var först när jag började gå i kyrkan. När jag gick till centrum, och det var hit jag gick första gången. Och ni förstår inte hur... konstigt osannolikt är att jag skulle gå till liksom en frikyrka och vara med i en gudstjänst och liksom sen vara med i en församling. Det är en sån mil liksom mot den jag var innan. Men det var först då som min tro fick liksom en substans, en trygg grund. Utan kyrkan så hade jag glidit från tron igen. Det vet jag, det är övertygad om. Och det var inte heller så att det här jag pratade om, att det var så märkligt att jag blev kristen. Och det var inte heller någon yttre påverkan. Det var ingen som kom och liksom, får jag be för dig? Eller liksom någon som försökte övertala mig eller bjuda in mig till något samtal. Ingenting liksom. Utan det var bara Gud som ledde mig till honom. Och jag tackar fortfarande honom för det. Jesus räddade mig från mörker. Från död och synd. Halleluja. Han räddade mig från de lögner som Satan hade planterat i mig. Han räddade mig till ett nytt liv. Inte ett enklare liv eller nödvändigtvis lyckligare liv. Men jag blev en del av det största och viktigaste sammanhang som finns. Och jag är äntligen i den gemenskap som jag alltid har längtat efter. Gemenskapen med Jesus. Och jag rotade någonting utanför mig själv. Min egen brustenhet dikterar inte längre mina förutsättningar. Så om du är här idag och funderar på att bli kristen, så rekommenderar jag det varmt. Du kommer inte få en löneförhöjning. Du kommer inte bli en perfekt person. Du kommer uppleva inre konflikter. Och du kanske kommer bli hånad. Men du kommer att få djup mening i ditt liv. Du kommer att få en mening som genomsyrar allt och som också är ovanför allt. Du kommer att få ett syfte. Gud kommer att modellera om dig och kalla dig till att göra hans vilja. Gud älskar dig vare sig du är kristen eller inte. Men om du vill ta del av hans oändliga kärlek, så behöver du säga ditt ja till Jesus. Då kommer du få en klippa att stödja dig mot som aldrig ger vika. Vad som än händer. Amen.